NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonald's, där det händer att jag smiter förbi ibland och köper en ostpuck, som man brukar säga, en liten cheeseburgare, stödpuck. Ni känner säkert till Donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige, McDonald's. Och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Med det sagt, dags för NHL-podden.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå där, hallå, hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv. Yes. Som vi hörde hallå där och som sitter då i Stockholm och jag, Per Bjurman, i New York. Vi ska spela in vårt 279:e avsnitt och jag ska börja med att varna att vi har haft lite svajigt med uppkoppling och teknik här. Så ni får ursäkta om det låter konstigt emellanåt. Vi ska göra vårt bästa.
Ja, det funkar än så länge i alla fall. Så vi kör på så snabbt vi kan, höll jag på att säga, så att vi får det att funka. Men just nu funkar i alla fall och det känns ju skönt.
Ja, och tyvärr är vi ju kvar i den här pandemin, världskrisen. Som vi helt surrealistiskt har hamnat i. Och situationen här i New York börjar bli riktigt allvarlig. Det är tungt här nu. Det är svårt faktiskt för att erkänna och gaska upp sig så mycket. Så att man kan göra ett anständigt podcastavsnitt. Men vi ska verkligen försöka och fortsätta erbjuda lite förstörelse. Lite distraktion.
Ja, precis. Alltså, tekniken kanske inte är det största problemet vi har just nu. Utan det finns lite annat runt om oss som det är problem med också, får man ju onekligen säga. Men det är ändå skönt tycker jag att köra den här podden. Ja. Återkomma en gång i veckan och snacka lite hockey som vi har som bristvara på just nu.
Sannoliken.
Det är hemskt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har fortfarande kvar lite grann av dygnsrytm, men jag har försökt ställa om den lite grann till att bli en normal människa och inte sitta uppe klockan 3 liksom. Men ja. Nej, det går inte. Lite går det, men det är liksom, det är mitt liv att sitta upp och kolla på Tampa Bay en onsdag natt liksom. Ja. Det går inte nu.
Ja, jag har fått ännu mer exotisk dygnsrytm. För att dagarna är jobbiga. Då är det mycket oro och kommer dåliga nyheter hela tiden. Och det är först på kvällarna det blir lite lugnare. Ja. Så man kan slappna av lite. Och liksom. Så att det blir väldigt sent.
Ja, jag förstår det. Och det här med att dagarna flyter ihop. Så har det blivit nog för många, tror jag, som lyssnar, kan känna igen sig lite det här. Att det är, många jobbar ju hemifrån så där nu också. Ja. Många är ju isolerade i karantän och sådär, oavsett vart man sitter i världen. Och då blir det ju att dagarna bara är för skillnad på en söndag och torsdag. För vissa.
Nej, precis. Precis.
Så att, lite så är det ju faktiskt. Det är en lite surrealistisk tid här. Alltså.
Ja, verkligen. Verkligen. Och ja, jag håller ju på vardagarna också. Sätter ihop. Jag kör ju en liten serie nu med alla klubbarnas All-Star-lag genom tiderna.
Ja, precis. Det har ju varit en trevlig överraskning när man har vaknat på morgonen i alla fall. Att det nästan alltid har legat ett Calgary's All-Stars eller Pittsburgh var det här senast, tror jag.
Ja, ja, vi kör vardagarna, tänker vi. Kanske inte varje vardag, men ofta.
Ofta, så det är väl, ja precis, exakt. Så det har man ju nästan vant sig vid nu och det är trevligt.
De är ju speciella. Det är en sak att göra liksom, Boston som är Original Six-lag och göra Vegas.
Ja, Vegas, den blir lite tuffare. Columbus. Det går. Men det är, sånt sysslar vi med i den här podden också. Det kan vi utlova redan nu. Precis som vi sa förra veckan. Att vi har kört Ryssland, vi har kört Finland. Och i slutet av den här podden, då ska vi gå in på USAs All-Stars genom tiderna.
Yes. Mm. Mm. De bästa amerikanerna som har spelat i NHL.
Ja, precis.
Inte kanadensare, amerikaner.
Ja, det är viktigt. Det är en enorm skillnad.
Mm. Ja, det är det. Men vi har lite att titta på även i övrigt. Det är ju, det vart ju klart. Inget är ju klart om säsongen. NHL-ledningen har ju någon slags fåfäng förhoppning fortfarande om att kunna spela i sommar. Jag skulle bedöma chanserna som oerhört små.
Ja, de känns oerhört små. Men det vi kan säga som har hänt lite grann sen senast i alla fall, det är att Bill Daly har varit ute och snackat igen. Och, det finns en liten vag förhoppning. Alltså, han utesluter till och med inte att köra igång i typ maj liksom.
Nej,
det kommer inte gå.
Men det är klart det inte kommer.
Nej, precis. Däremot så har de ju kontaktat klubbarna och sagt att boka upp arenorna i augusti. Det är absolut aktuellt fortfarande. Vi ser på lösningar där. Och NHL tycker ju på något sätt att det är bra att OS blev inställt, för att det öppnar ju upp möjligheten att kunna sända slutspelet i NBC, NHL-kanalen liksom. Som annars är OS-kanalen också. Och deras tablå skulle varit späckad med bågskytte och simning och skit och så vidare. Men nu är det jättelucka i tablån, och där skulle ju NHL verkligen kunna fylla med ett Stanley Cup-slutspel. Och de ser ju möjligheterna där, Bill Dale och Gary Bettman. Men då är det mycket annat i världen som ska stämma också.
Ja, det är det. Världen ska finnas kvar, eller på att säga. Men vi ska ha en ekonomi, och det ska inte vara liksom... Ja, det känns underligt alltihop.
Bara en sån sak som att spelarna inte har lirat hockey sen i mars.
Nej, precis.
De måste ju få en rejäl först. Det är ju lika lång off-season nästan som en normal off-season. Så de behöver ju en training camp för att vara fit liksom, och kunna köra igen då.
Ja, vilket det skulle kunna bli världens saggigaste slutspel. De spelar som de gör på försäsongen.
Exakt, och sen är det ju så att de ska liksom, det är jätteviktigt, har de påtalet, att få till en 82-matchsäsong nästa säsong. Det är trots allt prio nummer ett för att återfå balansen. Och då vet du, efter den här komprimerade slutspelet och på sommaren, då ska de få in en draft, de ska få in free agency-period, kanske en buyout-period, med tanke på, vi kan komma in på det med lönetaket och sådär. Salary arbitration för restricted free agents. Det är ju jättemycket de ska klämma in på en kort period innan nästa säsong ska börja.
Ja.
Så att det låter osannolikt, men det finns fortfarande förhoppningar, och de sitter och planerar där på NHL-kontoret i närheten av dig.
Ja, inte så jävla nära. Vi är på andra sidan ön, och vi rör oss inte så mycket.
Nej, du går inte förbi där direkt.
Det känns som ett universum borta.
Ja, jag förstår det. Ja, jag förstår det. Ja, och det de diskuterar känns lite utopiskt i dagsläget.
Ja, det gör ju det.
Lite svårt att greppa liksom, med tanke på så mycket annat som är i vägen. Men det är i alla fall förhoppningen. Som du sa, draften är uppskjuten. Det kommer inte bli på utsatt datum i slutet av juni.
Nej.
På plats i
Montreal. Jag vet inte hur de... Det kommer väl att bli till slut en online draft? Liksom.
Ja, det är mycket troligt om situationen är så här. Även i sommaren, ja. Vilket man inte kan utesluta. Det är ju så att NFL, alltså fotbollsligan, eller Football League, ska ju ha sin draft i slutet av april. De har ju ännu mer akut situation där, hur de ska lösa det. Och det tror jag inte helt klart hur den ska utformas. Men allt talar ju för någon slags online draft. Och det blir väl någon slags prototyp för hur NHL kommer genomföra sin.
Ja, precis. Men då sköt de upp, eller mer eller mindre ställde in, kan man nog säga att de gjorde, med NHL Awards också.
Ja.
Det blir ingen NHL Awards.
Nej, inte som vi känner igen den i alla fall. Vi får se om det blir någon slags, om de ändå får till ett slutspel och någon slags awards-utdelning sen. Men det blir inte det här eventet som jag vant oss vid i Las Vegas med när Peaky Subban håller låda och det är artister och så vidare och stort arrangemang. Det blir ingenting alls med.
Nej.
Men det ska vi rätta till idag.
Ja, vi tänkte att då tar vi och klappar ihop den här säsongen och delar ut de individuella priserna.
Ja, vi kan nästan kalla det för Biffen Awards.
ja, varför inte?
Ja, precis. För det...
Det är ju inte officiellt, men vi kör dem, de stora kategorierna.
Exakt.
Vi går inte in på, vad heter det, Masterton och sånt.
Nej, jag vet inte, Lester B...
King Clancy
och sånt där, vilka som har gjort störst samhällsnytta och sånt. Det är vi inte tillräckligt insatta i för att vi ska kunna dela ut det, känner vi. Men det blir ju Hart som ni känner till. Vi slänger in Selke den här gången också.
Ja, just.
Vi har gått igenom varje månad egentligen awards racet, men nu är det vår slutgiltiga vi kommer komma in på. Men vi har något lite mer grej vi tänkte ta innan dess. För du mailade mig en liten Sportsnet-artikel tidigare i veckan.
Ja, just det.
Med en detalj som jag tyckte var lite intressant att ta upp i podden också. Det här med, vi pratade ju, vi är båda de här poddarna som har varit sen uppehållet inleddes. Så har vi pratat om lönetaket och hur NHLs ekonomi kommer påverkas av det här avbrottet. Och att de riskerar att förlora uppemot $1 miljard i intäkter på det här. I och med att det inte blir något slutspel kanske än. Så slutspelet är ju verkligen revenue för NHL. Alltså, spelarna har ju inte ens lön i slutspelet. Det bara öser in pengar till klubbarna. Och det kommer i sin tur påverka lönetaket, som styrs av hur ligan mår ekonomiskt. Och då som sagt, vi har pratat om att lönetaket förväntades höjas till 84 miljoner dollar från 81 som det är, 81,5 som det är nu. Men nu blir det ju tvärtom med tanke på att ligan sjunker ekonomiskt naturligtvis, precis som i princip alla branscher gör. Så att vi får se hur mycket, hur lönetaket påverkas om de kommer fram till någon deal så att det inte påverkas så att lönetaket åtminstone stannar på samma. Eller om det till och med sjunker. Som det gjorde faktiskt där vid lockouten 12-13 när det bara blev 48 matcher. Så att, och då, vad gjorde man då? Jo, då införde man en sån en compliance buyout.
Ja.
Så att man kunde köpa ut två spelare utan att det syntes i ens lönetakssiffror. Vilket ju var en stor fördel. Spelarna får 2/3 av återstoden på sitt kontrakt. Men klubben slipper helt och hållet den lönen från lönetaket.
Ja, det kommer ju att krävas sådana saker. För det kommer ju att vara sånt kaos när det här ska sys ihop igen.
Ja, framtiden. Precis. Det är ju många klubbar som ligger och snuddar vid, slickar vid lönetaket just nu och som har förväntat sig en ökning. Och liksom,
förlåt, vad gör de?
Ja, förlåt. Jag kände att det var fel ordval. Ja, nej. De ligger och snuddar vid lönetaket, sa jag.
Det är roligt att man får skratta någon gång också.
Ja, det var dumt. Nu kommer jag om mig helt. Okej.
Slicka lönetaket, det ska man låta bli.
Ja, det ska man inte göra. Jag sa just att klubban gör det, men... Ja, men i alla fall, vi får se då hur det här artar sig. Det finns ganska mycket att säga om det här, men det man, en spelare jag fastnade för direkt och som togs upp i Sportsnet-artikeln som mycket väl kan bli utköpt då för att ja, Rangers i det fallet ska lyckas komma under lönetaket, det är faktiskt Henke Lundqvist.
Ja, det har det ju faktiskt varit viss diskussion och surr om redan innan det här hände, eftersom det varit den här situationen med tre målvakter och både Storken och Bulgaren, vad heter han?
Georgiev.
Han ser ut som det starkaste paret där. Men nu blir det ju mer akut.
Ja, precis. För jag har ju till och med förutspått att det här skulle kunna hända. Men det var innan vi ens kände till nästan coronaviruset. Ja. Och nu när världen ser ut som den gör nu och det kan alltså lönetaket kan sänkas, så ser jag det som det troligaste alternativet för Henke Lundqvist fortsatta karriär faktiskt. I dagsläget, om jag skulle gissa. Att det blir en så kallad compliance buyout för han.
Ja.
Då slipper Rangers helt hans lönepost. Annars skulle de ju behöva ha en viss summa mot lönetaket i 2 år till. Istället för bara 1 år till om de mätar ut hans kontrakt. Så att det är ju en jättefördel faktiskt för Rangers på det viset.
Ja, och då är frågan vad han gör. Om han försöker spela någon annanstans eller om han lägger av.
Ja, det är svårt att säga. Det blir ju ett väldigt långt uppehåll nu.
Ja.
Men jag tror samtidigt inte att han vill avsluta på det här sättet. Det känns inte som Henkes grej.
Nej, men det känns inte riktigt som hans grej att spela för någon annan heller.
Nej, visst ligger. Men på något sätt så han är ju som vinnarskalle, Henke. Så han ser ändå en chans att få skriva på. Jag tror att det kommer vara ganska stort intresse för honom som free agent. När man kan skriva vilket kontrakt man vill honom med honom. Inte behöva ta över hans nuvarande kontrakt.
Ja, i normala fall. Ja. Men jag kommer tillbaka till hela tiden att det kommer inte att se ut som vanligt när det här är över.
Nej. Nej, så det är kanske svårt att spekulera i liksom vilka bud han kommer ha.
Det kommer ju inte att bli så att vi omedelbart kan sätta oss i, bara för att det har liksom lugnat ner sig, så kommer ju inte folk att våga sitta här igen och bredvid varandra.
Nej, de kommer inte ha fullt med pengar i plånboken heller kanske.
Nej, jag vet fan hur det ska bli för NHL.
Ja. Ja, men senast vi såg, som sagt då 12-13, då var det ganska stora namn ändå som blev utköpta. Så det är ju absolut inte omöjligt att det fortsätter med den trenden nu.
Brad Richards,
ja. Det var väl från Rangers?
Ja.
Och Martin Havlat, vi hade Scott Gomez, vi hade från Tampa Bay-kaptenen Vincent LeCavalier.
Ja, just det.
Tur, för annars hade han faktiskt haft 1 år till på sitt... Eller det här hade varit hans sista säsong i Tampa.
Ja.
Om de inte hade köpt ut honom. Och visst, han var fortfarande bra då, men man visste att det här kommer bli tungt på sikt. Och så här i efterhand så var det väldigt bra att man köpte ut honom.
Daniel Brie-osten också.
Ja, exakt.
Kabele
också. Brysgalov, ja. Ja. Så det är ganska stora namn.
Fina gamla namn. Men på den här listan som vi tittade på då, där finns ju också som Sportsnet föreslår. Mm. Louis Eriksson är också med där. Ja. Justin Abdelkader, Brent Seabrook. Det låter som sådana som definitivt Milan Lucic. Ja. Det intressantaste namnet var väl möjligen då att Sergej Bobrovsky var med.
Ja, det var ju verkligen vilket fiasko för Florida. Men det är ju nästan så att de skulle kunna överväga det. Nu har de ju inte riktigt pengar kanske att betala så mycket dina spelare. Jag skulle
betala de 6 återstående åren på en 11 million a year kontrakt. Det blir lite saftigt.
Ja, precis. 10 miljoner om året. Han är näst bäst betald efter Carey Price. Och jag föreslår det alltså. För Montreals del, som till skillnad från grejen med Florida, att de har ju så lite pengar så att, och jag menar, de kommer ju slå, deras ekonomi kommer slå stenhårt av det här avbrottet. Och det, redan innan vid deadline så pratades det om att de måste skära sin lönebudget med 10 miljoner dollar nästa säsong. Ja. Så att de ska ha råd att köpa ut rent ekonomiskt, säger Bobrovsky, har jag svårt att se. Men jag kommer att tänka på det här nu också. Carey Price, han har 5 eller 6 år till på sitt kontrakt. 10,5 miljoner dollar. Visst, han är fortfarande en elitmålvakt i ligan, men inte liksom riktigt, riktigt sådär bra som han var för några år sedan. Han kunde bära Montreal till slutspel. Och han är 32 bass nu. Alltså Montreal som har råd att köpa ut han rent ekonomiskt. Det är nästan glasspengar för dem, höll jag på att säga. De skulle ju bli av med ett otroligt tungt kontrakt. Och jag tror att de rent slagkraftmässigt inte skulle förlora så mycket på det på sikt med tanke på Carey Price höga ålder.
Nej.
Jag tror det skulle vara en lättnad för dem. Men det skulle vara en otrolig prestigeförlust för Bergevin och liksom mot fansen, en sån publikfavorit på något sätt också. Men jag tror att det skulle vara smart om läget öppnade sig.
Ja, som de konstaterar här, det är inget bra för lag att målvakten tar upp så stor del av lönekakan.
Nej, precis. Det är, så har vi ju sett många fall, tycker jag, bara man kollar på Stanley Cup-mästarna senaste åren. Liksom, Jordan Binnington kommer upp med rookie-kontrakt och gör det bra. Nu ligger Jake Allen på sitt, men det var inte mycket de betalade för målvakter, St. Louis. Och samma sak med Boston, där nästan ingen tjänar pengar. Tukarask är ju underbetald sett i marknadsvärde också. Så oftast tjänar ju lag på att inte lägga så mycket på målvaktsposten, utan fördela pengarna på andra ställen. Det här med 10 över 10 miljoner på en keeper, det blir svårt att få upp ekvationen då.
Ja. Ja, det blir ju intressant att följa med det där. Vid dags.
Ja, ska jag säga det förbjudna? Jag tror inte att det blir han. Jag tror att det i så fall blir Marco Edouard Vlasic som San Jose köper ut, men de måste ju köpa ut en av sina äldre herrar. Ja. Erik Karlsson skulle ju några snacka om, alltså redan efter ett år, men han är trots allt yngst av dem. Brent Burns, Vlasic.
Det blir rätt saftigt att köpa ut hela det kontraktet.
Ja, exakt, ekonomiskt då. Han är fortfarande, alltså det har vi pratat så mycket om, men han gjorde ju faktiskt en, alltså sett förväntningarna var en enorm besvikelse den här säsongen, men han gjorde han ändå 40 poäng till slut på ett 55 matcher eller någonting.
Vem?
Erik.
Du kallar honom en enorm besvikelse.
Ja, men sett i förväntningarna, ändå ligans bästa back. Eller ligans bäst betalda back, ska jag säga.
Ja, och ligans bästa när han är i form.
Exakt. Så. Ja, nej, jag tror det blir Vlasic man köper ut i så fall. Som verkligen börjar bli till åren.
Ja.
Men de kommer agera också, San Jose, i så fall. Ja, det blir intressant att se. Ja, det här är faktiskt någonting, vi spekulerar verkligen i det. Men ja, det är någonting som jag verkligen kan se hända. Att det blir en sån här buyout-period.
Vilka skulle dina Tampa köpa ut?
Det kan jag komma in på också. Att till exempel Tampa skulle ju hamna i klistret. De har inget riktigt dåligt kontrakt. Men däremot så skulle de inte ha råd med hela laget. Så de skulle ju vara tvungna att köpa ut någon de egentligen vill behålla. Eller trada. Jag tänker på Jenny Gord till exempel. Eller Tyler Johnson eller något sånt där. Och då tänkte jag ett steg till och tänkte att har löneutrymme någonsin varit så mycket värt som det kan vara när nästa säsong börjar? Alltså när free agent-perioden inför nästa säsong. Alltså till exempel Detroit som har massa löneutrymme. Eller New Jersey som har mycket löneutrymme. För att alternativet för Tampa, alltså om de inte kan trada Tyler Johnson eller Jenny Gord, det är att köpa ut dem helt enkelt. Så att de har ingen bra position i en förhandling med en motståndarklubb. Så att Detroit skulle bara säga, okej, men tar ni inte vårt bud, då får ni väl köpa ut den istället. Och då säger Tampa, okej, vi tar väl ett andra val för Tyler Johnson. Liksom. Så att Detroit kan ju verkligen utnyttja det här. Och New Jersey och andra klubbar som har löneutrymme. Jag tror det är det som har mest värde i NHL numera. Löneutrymme. Och det kommer vara extra tydligt nu.
Det kommer att fucka upp det ordentligt för topplagen där.
Ja, inte bara Tampa. Det är väldigt många av topplagen ligger här. Toronto, Vegas, Boston och så vidare.
Ja. Yes, yes. Men du, ska vi ta... Ta våra awards också då.
Ja, precis. Det tycker jag att vi kan köra då. Vi slår till med, jag kallar det för Biffen Awards.
Ja, och jag skrev ju det här i en hockeynews-krönika idag. Så jag har ju mina valgjorda.
Du har det svart på vitt till och med. Du har skrivit ner det.
Ja, så får du helt enkelt säga emot.
Ja.
eller säga, ja. Jag hade 3 nominerade i varje kategori, som det brukar vara. Och i Hart då, mest värdefulla, vi börjar med den. Ja. Där de nominerade Leon Dreisaitl, Nathan MacKinnon och David Pasternak. Och vinnaren blev Tyskland får sin första Hart Trophy någonsin.
Ja, det skulle man bara förstå i Tyskland att det är stort. Det tror jag inte att de fattar riktigt.
Nej, det är risk för det.
Ja, jag har kanske berättat det någon gång förut, men jag kommer ihåg när Leon Dreisaitl bara för något... När han hade skrivit på sitt feta kontrakt för 8,5 miljoner dollar per säsong och blev en av Tysklands bäst betalda idrottare. Och gick runt där i Köln, sin hemstad, där folk borde känna igen han. Och ingen visste vem det var, såg det ut som. Det var helt lugnt och vandrade runt där på gatorna i Köln. Och så gjorde de motsvarande reportage i Edmonton. Och han kan inte gå någonstans. Det är ju hysteri överallt. Nej, men jag håller med. Dreisaitl, alltså det... Eller ja, vi har ju hela tiden under hela säsongen i princip argumenterat för MacKinnon i det här priset.
Ja, men jag tyckte det att han visade att han var då när han höll upp hela laget och resten av dem skadade.
Han gjorde faktiskt 24 poäng på 14 matcher då när Rantanen och Landeskog var borta.
Ja, de förblev ett topplag tack vare honom. Men det går inte att komma runt Dreisaitl leder poängligan med 13 poängs marginal och har visat att han är även när McDavid är skadad så är han liksom superstar i sin egen på sitt eget sätt.
Ja.
Av sig själv.
Precis, och kollar man den här säsongen så har han faktiskt bättre nästan statistik 5-5, eller han har det utan McDavid. Han har ju verkligen lyft här när han har spelat med Nugent Hopkins och Kaylor Yamamoto istället. Det är lite intressant att se om man jämför hans plus minus, nu kan man säga vad man vill om den statistiken, men jag tycker det är så stor skillnad så jag är värd att ta upp den här. Plus minus med McDavid respektive utan, eller respektive med Nugent Hopkins. Med McDavid så har han minus 2, 5-5. Med Nugent Hopkins plus 18.
Ja.
Det är lite konstigt. Det är, så att han har, och den kedjan har ju varit bättre än McDavids. Även när McDavid var tillbaks liksom. Från skada. Så att det är imponerande av Dreisaitl. Han är inte bara beroende av McDavid som han har sagt under så många år. Utan han är en egen spelare som du säger. Och det är svårt att bortse från de där 113 poängen. Eller 110 poängen är det väl.
Ja, med 13 poängs marginal ner till tvåan som är McDavid.
Ja. Vet du hur många poäng MacKinnon har till sin närmsta lagkamrat i poängligan?
Nej.
43.
Ja, det säger en del. Men då har de ju som sagt varit skadade också. Nästan allihop.
Exakt. Precis, Rantanen var ju uppe på 87 poäng i fjol när han var mer eller mindre skadefri.
Pasternak, godkänner du honom som
jag tycker det är jämnt där. Jag tycker det är jämnt. Hans mål är ju svåra att bortse från.
Ja.
Det är det ju faktiskt. Sen finns det ju olika alternativ man kan slänga in. Panarin är ju ett populärt alternativ. Jag tycker ju visserligen att Zibanejad är väldigt viktig för Rangers också. Men...
Hade Rangers gått till slutspel så är det inte omöjligt att någon av de två. Och om Mika hade fortsatt spela lika bra som han gjorde när han pangade in 5 mål och så.
Ja.
Då hade ju han kunnat bli aktuell faktiskt.
2020 har han gjort ligan 2 i poängligan med Mika Zibanejad bakom Dreisaitl. Han har gjort näst flest poäng de här 2,5 månader de han spelar.
Och hade han dragit, som sagt, hade han dragit Rangers in i playoff?
Ja.
Ja. Då hade inte jag protesterat om han hade fått hårt röster.
Nej, precis. Nej, jag håller med dig. En spelare som aldrig nämns nästan i det här priset i år, men som gör har sitt näst bästa poängsnitt i karriären faktiskt. Och det bästa poängsnittet sett i spelstid i år, alltså bättre än Dreisaitl till och med, det är faktiskt Jevgenij Malkin.
Ja.
Han missar ju mycket under hösten, så det är därför han inte syns högt upp i poängligan. Men var ligger han på? 74 poäng på 50-talet matchen och sånt där. Det är faktiskt riktigt bra. Och som sagt, näst bäst i karriären om det skulle varit en 82-matchers säsong för hans del. Och Crosby var ju borta i 2 månader. Då var det Malkin som bar Pittsburgh till att hota Washington om första platsen länge där i divisionen. Så att Malkin MVP Messi, och det tycker jag nästan han är värd att nämna som.
Ja, jag har inga invändningar mot det.
Nej. Jag ska säga det, att jag la till en svensk vinnare i alla kategorier här, bara för att ge...
Ja, kul.
Ja. Och då har jag valt, då var det två jag valde mellan i Hart. Och jag valde inte Mika Zibanejad, utan jag valde Jakob Markström.
Ja, fast han är ju aktuell i en annan kategori.
Ja, det är han visserligen som han vinner. Han vinner två kategorier hos mig. Men ja, man skulle mycket väl kunna argumentera för Mika Zibanejad. Han kanske är de flestas vinnare. Men just Markström har varit otroligt viktig för Vancouver.
Ja,
de Vancouver media själva utlyser honom till solklar MVP i deras klubb, för Elias Pettersson till exempel.
Ja, jag tycker det är bra argument, men jag skulle säga Mika, definitivt.
Ja, precis. Ja, jag vill bara komma in på det här. Alltså, dels när säsongen tog slut så låg ju faktiskt Vancouver utanför slutspel. De är lätt divisionen mycket. Så det märks att Markström varit borta, menar jag då. För sista månaden var det ju Thatcher Demko som fick stå i kassan istället. Och sen tycker jag med mina avancerade siffror så var jag bara skjuta in det på Markström, att med deras expected goals liksom för och emot, så borde de ha en målskillnad på minus 22 den här säsongen. Men de har en målskillnad på plus 10. Mm. Det säger ganska mycket om målvaktsspelet.
Yes, och det kommer vi in på direkt nu, för nu blir det Vezina.
Ja, det blir det faktiskt.
Mm. Och det har inte känts som det har funnits en given vinnare på samma sätt som det har gjort de närmast föregående åren.
Nej.
Ingen som har stått ut supermycket. Men mina nominerade då är Tokarask i Boston. Det är Jakob Markström, Vancouver, som vi just pratade om. Mm. Och Connor Hellebuyck, Winnipeg. Och jag tog ut Tuka då, blev min vinnare, för att jag tycker han har varit mest stabil. Han har inte varit någon, han har inte radat upp superinsatser kväll efter kväll, men han har varit Tuka, big time Tuka hela säsongen.
Det är nästan så att du måste, när du ändå ger han det här priset, så måste du ändå dra din klassiska referens där.
Det är Tuka med två U, två K och inga returer, just det.
Ja, exakt.
Fast det fick jag ju omedelbart mothugg av Tobias Pettersson på Twitter om att det var Conor Hellebuyck har överlägset bäst siffror.
Då. Ja, så jag har ju han på första plats då. För jag har ju, det är typiskt med att titta på sånt också. Tobias Pettersson är ännu högre utsträckning naturligtvis. Han är ju en riktig stats-nörd, får man säga. Men absolut, det är svårt att bortse från Hellebuycks siffror och det faktum att han har inget vidare försvar framför sig. Så han har verkligen burit getts till en wildcard-plats som de låg på när avbrottet kom. Det är liksom, i de traditionella kategorierna så ligger han ganska bra till, ändå över 92 i räddningsprocent till exempel. Spelar ju fruktansvärt mycket och har ju stått flest matcher den här säsongen. Men bara en sån sak som till exempel, ja, jag brukar ju prata om high danger chances, det känner du till.
Mm.
Skott från slottet är väl det, kan man
översätta
det till.
Ja. Det känner du till, så ja, farbror är inte helt sinnig.
nej, precis, men jag kommer in på det typ varannan podd. Men han har 58 fler skott emot sig från slottet än någon annan målakt den här säsongen. Så hans arbetsbörda har ju varit enorm. Och ändå så
ligger... jag kanske hade fel där. Det kanske skulle vara Hellebuyck.
Nej, men det är så här, men jag kan förstå Tuka. Han har liksom också bra siffror och även underliggande siffrorna är bra. Till exempel högst goal saved above average och sådär. Och så om man tittar som general managers brukar titta på, det är de som röstar i den här kategorin. Så brukar de titta på vinster, och han har 26 vinster och bara 8 förluster, Tuka. Så han har ju knappt förlorat den här säsongen.
Nej, du ser.
Mm. Så det är inget dåligt val.
Nej. Och svensken då, det blir Markan då.
Det blir Markström.
Eller har du dragit till med något annat?
Han är utmanad av Lehner, men det vore konstigt om jag hade Markström som MVP och Lehner som bästa keeper. Men,
ja.
Men nej, det blir Markström.
Ja, fast Lehner har varit bra också. Lehner är ju en stjärna nu för tiden.
Han är en stjärna. Mm.
Och det hade varit jävligt intressant att se hur långt Vegas hade gått med det laget. Jag tror att de började se ut som en contender då.
Ja, verkligen. Verkligen alltså. De var ju i superform när avbrottet kom. Som de varvat upp och gått upp i första, ganska klar första position i Pacific där.
Ja.
Mm. Apropå Markström och Lehner, det tror jag nämnde i någon podd här tidigare, men de kan nog vara lite förlorade som free agents i sommar med tanke på att lönetaket går ner då. Det blir svårare att skriva stora kontrakt som de hade förväntat sig i sommar, tror jag. När marknaden är så instabil.
Ja. Mm. Ja. Nästa stora är ju då Norris Trophy.
Ja.
Där mina nominerade var John Carlson, Washington, Victor Hedman, Tampa, och Roman Josi, Nashville Predators. Och jag ger ändå till Karlsson. Han kom ju av sig lite kanske sista månaden. Var inte riktigt, producerade inte på riktigt samma sätt som under hösten och tidiga vintern. Men då var han ju å andra sidan på Paul Coffey-nivåer.
Ja, han skulle ju bara spränga 100-poängsvallen med det tempot han höll i flera månader i rad.
Ja.
Han var fruktansvärt bra då. Men ja, som du säger så kom han av sig. Hela Washington kom ju faktiskt av sig 2020.
Ja.
Ett mediokert lag i jämförelse med andra NHL-klubbar faktiskt under 2020. Om man bara ser till insläppta mål under 2020 så släppte de in mer än till exempel Buffalo, New Jersey och San Jose.
Ja, men ändå.
Ja, precis. Det är svårt.
Karlsson går inte att bortse från. Och ja, det var ju något konstigt där när de började, vi skulle jaga 700 målet. Det var en distraktion för laget som inte var bra.
Nej, då kom de av sig helt i sitt jätteflow som de hade fram till dess. När det, liksom, när det var fest. Liksom. Men sen, alltså jag är benägen att sätta Roman Josi förbi. Jag har sagt Karlsson hela säsongen, men jag är nästan så att jag tycker alltså Josi mer komplett. Faktiskt, alltså. Det är ju dels så kom han upp i 65 poäng till slut själv. Han ledde ju interna poängligan i Nashville med 17 poäng tror jag när avbrottet kom. Som back.
Ja, han har ju varit ett av få ljusglimtar där. Det har varit hackigt och stökigt i Nashville.
Verkligen. Och jag måste bara säga det, alltså det här med hur han driver spelet, alltså som verkligen är hans grej. Att ta saken i egna händer. Alltså, om man tänker på en spelare som tar pucken från egen zon och bara kör genom mitt zon och med kontroll kommer in med pucken i offensiv zon, då tänker man ju på Connor McDavid. Det är ju hans grej. Det är ju hans USP nästan, höll jag på att säga. McDavid, att bara flyger genom mitt zonen. Han har gjort det, nu ska vi se vad siffrorna jag skriver upp här. Han har gjort det 85 gånger den här säsongen, Connor McDavid. Flygit genom mittzonen och kommit in med kontroll i anfallszonen. Roman Josi, han har gjort det 112 gånger.
Oj.
Så att det är otrolig förmåga att driva spelet och förflytta spelet framåt helt enkelt, med kontroll på pucken. Han är riktigt bra, schweizaren.
Ja, då får du ge det till honom.
Ja, jag får ge det till honom.
Jag står och Hedman var ju min tredje nominerade. Utgår från att han är din svenska back också.
Ja, han är ganska given där måste jag säga. Jag tror nästan alla skulle ha en som tre. Att det är de tre det står mellan, helt enkelt.
Ja.
Det är de tre som jag sticker ut, faktiskt. Och som känns kompletta. Liksom. Alltså, ja. Vi har pratat mycket om Hedman under säsongen också. Att spelarna i sin stora survey där i enkäten utnämnde honom till den svåraste backen att möta.
Ja, precis.
Hela NHL dessutom. Förutom att han har gjort 55 poäng då.
Ja, han är imponerande i bägge ändar av isen, Victor.
Ja, alltså han är Norris svensk i alla fall.
Ja. Calder Trophy, bästa rookien.
Just det.
Det var mina nominerade var Cale Makar, Colorado, Quinn Hughes, Vancouver och så var jag lite patriotisk och tog ut Victor Olofsson, Buffalo.
Ja.
Det var ju snällt av mig, för att egentligen försvann väl han i diskussionen när han blev långtidsskadad. Ja. Men det spelar inte så stor roll, för att Cale Makar är min absolut mest givna vinnare i hela det här fältet, skulle jag säga.
Ja, vi har sagt han båda två hela säsongen och jag stryker under det igen. Han är bäst, han är grym, han är jag tycker han är en topp 10 back åtminstone i ligan så här, redan nu. Alltså.
Ja, visst, han är fullfjädrad stjärnback redan. Och det har inte... Jag kollade listan med rookies som har vunnit Calder. Och senast en back så ung var så bra var ju faktiskt Brian Leach i Rangers 1989 eller något sånt. Ja. Jag tror han är bästa backrookien sedan dess.
Ja.
Andra har vunnit, det vet vi. Men ingen har varit så här bra.
Nej, precis. Ekblad, vi var inne på förra veckan att Ekblad vann 2015 var det va?
Ja, men det var ju ett svagt.
2014. Ja. Nej, det var för svagt. Absolut. Mm. Makar, han är så... Visst, man kan absolut ha lite dubier kring hans defensiv fortfarande. Det kommer han behöva putsa till. Men offensiven, pondusen sprakar.
Ja.
Det är en av NHLs mest sevärda spelare.
Ja, verkligen. Det är det. Så. Men ja. Olofsson då, som sagt. Det var ju lite, det kanske är en sån som Adam Fox eller Kubelik borde ha den tredje nomineringen. Men eller Carter Hart, räknas han som...
Nej, han räknas faktiskt inte. Han spelade för mycket förra året, men man kan ju argumentera för en kanske Elvis Merzlikens eller Ilja Samsonov eller Chestiorkina målvakter.
Ja, kanske. Men de har spelat lite lite.
Ja, de har ju inte varit liksom starters under hela säsongen direkt.
Nej. Och Victor var ändå, det var ändå så roligt att se en svensk komma in och etablera sig som målskytt. Det är inte så vanligt med svenska spelare att de är utpräglade målskyttar. Men det har ju han verkligen visat.
Ja. Speciellt, speciellt i början första månaden när ingen kände till honom och han fick stå där för sig själv. I liksom reversed Ovechkin-kontor i högra tekningscirkeln istället och bara bomba in mål efter mål.
Ja.
Han har faktiskt topp 3 poängsnitt av rookies för att han missar ju så mycket matcher med skadan. Men poängsnittmässigt har du fortfarande, kan du fortfarande argumentera för att han är topp 3.
Yes. Mm. Ja,
så han blir svenska, han blir ju svenska rookie också då förstås.
Ja, han blir det. Jaha, sen har vi Selke då. Den här besvärliga...
svårdefinierade.
Ja, svårdefinierade, så kan vi kalla det. Och det hade jag ju tråkiga nominerade då. Jag hade Patrice Bergeron, Sean Couturier och Alexander Barkov. Väldigt givna namn, känns det som. Och Bergeron får vinna igen. Det är hans pris. Jag tror att så länge han är aktiv och inte börjar tappa så är det, så är det svårt att slå honom i den här kategorin.
Ja, han är ju... Om man ska definiera Selke Trophy så är det väl Patrice Bergeron man får skriva punkt ungefär. Liksom.
Ja.
Alltså det är han definierar den kategorin ungefär. För han är, det är han står för i spelet är vad Selke innebär. Det är ju en komplett tvåvägsforward.
Ja.
Stänger ner motståndarnas bästa spelare, lirar boxplay, lirar alla tuffa minuter. Men fortfarande bidrar framåt i väldigt hög utsträckning. Och gör sina lagkamrater bättre.
Ja. Ja, det... Sen har ju du din käpphäst om att fler ytter får ju wingers borde få uppmärksamhet i den här kategorin. Men jag tycker inte du hittar någon i år som...
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har två, jag har ingen winger själv. Det skulle vara Mark Stone igen då. Men jag, nej, mina nominerade är ju... Det är nog Bergeron, det är Ryan O'Reilly faktiskt.
Ja.
Och så är min vinnare är ju Sean Couturier. Som Badtofflan, din gamla vän, har fått som favorit i Philadelphia nu när han har tagit över som coach där. Han har ju döpt honom till Dr. Coots. Han är som en doktor liksom. Man kurerar allting. Sätter man han i första kedjan med Voracek och Giroux, då får man verkligen fart på de två gamla veteranerna. Sätter man honom med Konechny, ja, då är Konechny plötsligt poängkung i laget. Hur man än laborerar i kedjorna så är den kedja som leds av Dr. Coots den bästa.
Okay.
Och han har ju faktiskt gjort upp mot 60 poäng den här säsongen. Det här brukar ju vara viktigt faktiskt traditionellt sett i den här omröstningen. Tekningsprocent. Han har bäst tekningsprocent i hela ligan. Och kollar man så här, riktigt avancerad statistik, om man jämför med motståndarna han möter, så kan man definiera liksom vilka som är elitmotståndare och gruppera liksom elitmotståndare, liksom mediokra motståndare typ. Eller mediokra, men liksom som är under elit, absolut elitnivå i alla fall. Och han får nästan alltid möta motståndarnas bästa spelare. Hans målskillnad i 5-5 mot elitmotståndare är 19-6.
Nu pratar du så här fort igen, Jonathan.
Ja, nu blir det. Det är jag blir uppeldad. När jag blir uppeldad, ja precis. Exakt. Ja. Det kan tydligen fortfarande bli.
Ja, det är väldigt uppenbart. Ja, har någon svensk då förresten?
Ja, precis. Jag hade lite alternativ. Alltså, det är väl ingen super solklar. Men jag har William Karlsson, jag har Elias Lindholm och Backlund i Calgary. Jag ville faktiskt lyfta fram Joel Eriksson Ek som får ett ganska tungt defensivt ansvar i Minnesota. Men den som vinner den här kategorin är Mika.
Ja, ja. Alltså, ja, det är ett bra val. Ja. För jag har ju länge tyckt att Bäckis borde få en...
Ja, Bäckis är förstås omnämnda också. Ja, han borde ha nämnt. Det var dumt. Men det som är coolt med Mika är ju att han spelar ju enormt mycket i Rangers och han är ju en katalysator ihop med Panarin för offensiven. Det är ju han och Panarin som är Rangers offensiv nästan. Mm. Trots allt får man ändå säga. Men han får ju spela så mycket defensivt och möta motståndarnas bästa spel och så vidare. Och i boxplay. Alltså trots att han missat 13-14 matcher så har han spelat 3 minuter fler i boxplay än någon annan svensk den här säsongen. Ja. Så att han spelar ju enormt mycket per match i boxplay också. Så att Nej, och gör det bra. Han har inte otroliga defensiva siffror som skulle motivera honom och liksom nomineras i den här kategorin på riktigt. Men bland svenska så tycker jag ändå att han är den mest kompletta tvåvägsspelen.
Ja. Mm. Jag får lov att hålla med dig. Han är lika bra defensivt som offensivt. Han är unikum.
Han är det. Ja, det är han.
Vår bästa. Ja, delar vi ut Viking Awards, då vinner han.
Ja, det gör han. Precis, Viking Awards. Biffen Memorial.
Ja, just.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mm. Oh. Lady Bing har inte orkat ta ut några.
Nej, det skiter vi.
Kandidater. Men jag, Ryan O'Reilly får vinna, för han är bäst och snällast.
Ja. Han var ju faktiskt nere, vi stötte på han i, han ville ju hälsa på Foppa när vi var nere i katakomberna efter New Jersey mot St. Louis på våran New York trip.
Ja, just det. Mm. Just det.
Väldigt, han var lite starstruck där när Foppa kom faktiskt.
Ja.
Så det var snarare Ryan O'Reilly som sökte upp Foppa än tvärtom, om man säger så.
Ja, jag förstår. Ja, coolt. Ja. Men Jack Adams tar vi dock, årets coach.
Ja.
Det blir ju svårt att få in någon svensk.
Ja, jag har ett alternativ. Nej då, det har jag faktiskt. Ja. Nej, det har jag inte. Jeremy Colleton.
Där nominerade jag Bruce Cassidy i Boston, Mike Sullivan i Pittsburgh och John Tortorella i Columbus. Och för mig vinner Tortorella. Ja. Därför att det är helt otroligt att han blev av med allt han hade av stjärnglans under sommaren. Mm. Och sen fick så otroligt många skador på de pjäser han hade kvar och kunde luta sig mot. Och de ändå är med i playoff-jakten. Jag tycker att han gör ett enastående jobb med väldigt begränsade medel.
Ja, det är en framgångssaga den här säsongen i Columbus, får man säga, sett till förväntningarna. Orkestrerad av en skicklig coach.
Ja.
För det är verkligen hans verk det här. Att de är så bra med i matchen som de var innan uppbrottet. Så att jag förstår det, och han ska kanske vinna den här kategorin. Men jag har ju du har argumenterat mycket för Tortorella den här säsongen, och jag argumenterar mest för, skulle jag säga, Bruce Cassidy.
Ja, men han var ju nominerad.
Ja, ja.
Det är ju en väldigt bra coach, både hockeymässigt, och får det där laget fungera bra ihop.
Ja. Ja, absolut.
Han är bra på att skapa rätt sorts förutsättningar för spelarna att prestera.
Ja, precis. Och jag var tvungen att ta fram lite siffror innan podden här, bara för att jag ville se hur bra Boston har varit sedan han tog över. För nu 2017 var det 7 februari, hittade jag. Så att jag har jämfört från det datumet. Så nu Jack Adams ska ju bara baseras på den här säsongen.
Mm.
Det är ju inte dåligt för hans case visserligen, för att de leder ju ligan med 6 poäng just nu, om ligan skulle komma igång igen. Så det är ju inte dåligt för Cassidy. Men sen han tog över 7 februari 2017 så har de tagit näst flest poäng i hela NHL. Det är faktiskt bara Tampa som har tagit mer. Måste jag understryka naturligtvis. De har släppt in minst antal mål i NHL sedan dess. De har det näst bästa powerplayet sedan dess och näst bästa boxplayet sedan dess. Så de har ju varit fruktansvärt bra. Topp 2 i typ alla kategorier sedan Bruce Cassidy tog över 2017. Dessförinnan hade de missat 2 raka slutspel. Så att det hände ju någonting där.
Ja.
Får man säga. Så att jag tycker det är dags för Cassidy att få sin första Jack Adams. Så att man premierar coachen för det här bygget, som uppenbarligen inte är ett självspelande piano bara. För att annars skulle man gått till slutspel 2 raka år innan han kom in också.
Så att, ja. Men nu sträcker du ut det till...
Ja.
Även om
han har byggt upp det.
Absolut, men jag tycker att Tortorella ändå imponerar mer i år. Och Sullivan med för den delen. Som ju vi trodde, det har vi pratat om flera gånger, att vi trodde att Pittsburgh var kört.
Mm.
Efter den där slutspelet mot Islanders.
Mm. Ja.
Men han har på bara vänt på klacken och gjort om laget och sett till att det blir mycket svårare att spela mot. Starkt gjort med väldigt mycket samma material.
Exakt, de har ju lite annorlunda system, så det är ju verkligen en coachvändning så att säga. Mm. Som gjort att Pittsburgh blivit mer svårspelade. Så att jag köper den att han ska definitivt vara nominerad. Sen har det blivit populärt sista månaderna att nominera Alan Vigneault då, med tanke på
just det.
Philadelphia kom igång.
Mm. Ja, men han är ju som, det har vi också sagt många gånger. När han kommer till en ny klubb så blir det alltid ett lyft i början.
Han får omedelbar effekt.
Ja, klar. Ja, men jag säger tårtan, du säger Bruce.
Ja, vi får vara oense helt enkelt. Men det är ju Biffen Awards, så det jag köper. Ja. Du får bestämma.
General Manager of the Year. Ja, vilka hade jag där nu?
Vi hade samma vinnare i alla fall.
Joe Sakic i Colorado. Men jag hade väl också Sweeney i Boston och vem blev nu mer då?
Ja, det finns väl. Det här är lite svårare tycker jag. Det är liksom en, alltså typ till exempel Chuck Fletcher i Philadelphia. Alltså, det är ändå på kort sikt bra moves med Hayes och med Niskanen och sådär. Tycker jag, att ta in Alan Vigneault som coach.
Liksom. Jag tog in Jeff Gorton, tror jag. Ja. Han har ändå gjort ett bra jobb med det här Rangers nu.
Ja, just det. Ja, man säger. Just det, men när jag var inne på Philadelphia så tycker jag liksom att Chuck Fletchers move på sikt, så tycker jag inte så bra med Hayes-kontrakt där och så vidare. Men sett i den här säsongen så har han ju, så om man bara ser nu, så har han ju gjort en stor del i att Philadelphia har ett så bra lag.
Ja, men jag konstaterar också att det var några som tappade det här med kändes det som det ordentligt i samband med trade deadline. Det blev inte något bra. Det som somliga gjorde, till exempel Waddell i Carolina.
Ja, precis. Nej, det fick ju ingen positiv effekt. De håller på att missa slutspel istället för att lyfta Carolina. Men jag tycker fortfarande att det var väldigt bra moves och prisvärda. Men uppenbarligen har det ju snarare sänkt laget kortsiktigt i alla fall. Så att det är ju precis, det är svårt att, svårt att säga där. Jag tycker att Ken Holland på ett sätt skulle kunna vara nominerad. Visst, han har inte gjort så mycket i Edmonton sedan han tog över, men det är ju bra, det var det Edmonton behövde, inte en sån här panik Chiarelli som bara gör dumma saker. Nej. Lite trygghet och stabilitet, och jag tycker att den här James Neal för Milan Lucic-traden var otroligt bra. De fick en bättre spelare, James Neal, ett bättre kontrakt dessutom, så att smart gjort av Holland.
Ja, men vi säger säkert i alla fall för att alla hur han lyckades rusta upp laget under sommaren på exakt rätt sätt.
Ja, ganska billiga moves. Alltså André Burakovsky.
Ja.
Så här vid trade deadline så trodde man skulle göra en stor splash. Men Namestnikov smälte in väldigt bra i gruppen direkt. Så nej, jag tycker Sakic är väldigt metodisk general manager.
Mm.
Lite som han var som spelare.
Ja, exakt. Mm. Ja, klok. Ja, och King Clancy. Nej.
Nej. Nej, jag tror det var våra kategorier faktiskt.
Ja, då har vi bara vår serie kvar då. Ongoing All-Star-presentation.
Ja, precis. Vi släpper Biffen Awards nu. Det är klart för säsongen helt enkelt. Där har ni det. Ja. Våra slutgiltiga. Nu kommer vi inte börja gasta om det förrän nästa säsong när nu den blir av. Men nu kör vi istället USAs All-Star-team.
Ja, ja. Mm. Det gör vi, och det är ju coolt. Det är alltid lite speciellt tycker jag, men jag vet inte varför, men de har inte samma mängd legendarer som grannen i norr, inte i närheten av.
Nej.
Men när man bara tittar på det så är det ändå jävligt coola namn.
Precis, alltså det är dels coola namn som spelare, men sen tycker jag bara slog det mig när jag satt och tog ut det här laget att det är liksom bra namn rent estetiskt. Det ligger bra i munnen. Alltså, så här,
det kanske är det.
Coola namn. Det är coola namn. Liksom. De känns Hollywood-skådisaktiga nästan i sina namn, måste jag säga. Men vi börjar som alltid bakifrån och tar målvakter.
Ja, och det är du som har fått uppgiften igen och styra, och jag är med och kommenterar och ser om jag har några andra som jag tycker borde vara med.
Ja, precis. Jag har ett kanske lite kontroversiellt första val i kassan här. Det tror jag bara 10% håller med mig om.
Ja. Mm.
Så att första keeper i USA all time sätter jag Tim Thomas.
Oj, ja. Mm. Ja, det får du mothugg direkt.
Ja, det får jag mothugg. Jag kan nämna mina två andra då, som jag tror är mer populära, framförallt nästa namn jag säger nu. Tom Barreso och Mike Richter.
Ja, för all del. Men jag saknar ju John Van Beesbrouck.
Ja, just det. Van Beesbrouck. Coolaste hjälmen genom tiderna tycker jag nästan är hans Florida Panthers. Den mest ikoniska nästan. Ihop med Brodeur kanske. Ja, jag tycker den är cool.
Ja, och ett av de bästa namnen.
Ja, Van Beesbrouck.
Apropå det.
Ja, det är ett riktigt coolt namn faktiskt. Ja, nej, han var ju fantastiskt bra över en ganska lång period dessutom. Så att han skulle definitivt kunna vara nämnd. Jag tog Tim Thomas bara för att tyvärr så är jag väl historielös då. Men ja, han har jag ju upplevt själv och det var ju så coolt hur han kom in så sent i NHL från ingenstans, höll jag på, från AIK rättare sagt kan man väl säga. Han var väl 27-28 år när han kom in i NHL, etablerade sig som starter i Boston när han var typ 32. Och vinner Stanley Cup som 37-åring.
Ja. Jo, det var en fantastisk historia.
Och han var ju grymt bra då också. Han vann ju faktiskt, han har ju faktiskt vinnat 2 Vezina Trophies i sin korta NHL-karriär.
Mm.
Så att han var ju alltså hans högsta nivå som man nästan utgår från i en sån här All-Star-team. Alltså man tar den från deras bästa period. Alltså då tycker jag Tim Thomas är svårslagen. Om man väger in alla nationer, det är klart att han inte är den bästa målvakten genom tiderna då. Men han är så otroligt vass.
Ja, men det var The Beezer också, som de kallar Van Beesbrouck.
Ja.
Han vann en Vezina och han var ju nästan ensamt ansvarig för att Florida gick till final den där enda gången 96.
Ja. Jo, det är väl sant. Det är väl sant. Det är visserligen sant, precis. Och Barreso stod ju i kassen när Pittsburgh så tog sina 2 Stanley Cups där i början av 90-talet, och han var ju karismatisk, Barreso. Och det är ju också ett coolt namn. Det är mycket coolare med Tim Thomas är ganska coolt klassiskt namn, men Tom Barreso, det är ju klass.
Men Mike Richter är ju också, han är ju legendar här i New York. Det är han och Henke som är de 2 stora målvaktsnamnen här.
Ja, precis. Så han var ju fantastisk när det blev cup i Madison Square Garden 94.
Mm.
Så är det ju bara. Sen tycker jag att det finns någon eller några till från dagens NHL som man kan slänga in faktiskt här i all time team-diskussionen. Alltså Jonathan Quick med tanke på högsta nivå.
2 Stanley Cups. Bishop.
Ben Bishop alltså har ju faktiskt bäst räddningsprocent av alla amerikanska målvakter genom tiderna. Ryan Miller.
Han har mest vinster av alla.
Ja, precis. Han har ju faktiskt stått en väldigt lång period nu. Det måste ju nästan vara, inte 20 år, men det är en över 15 år i alla fall. Som liksom... Han var ju fantastiskt bra där runt 2006 till 2012 kanske. Ryan Miller. Då var han betraktad som ligans topp 3 i ligan liksom under en lång period.
Ja.
Jag har sett det faktiskt Thomas som nummer 1. Han som har varit försvunnen här efter karriären. Han hade ju hjärnskakningsproblem. Och flyttat till Idaho och pratade inte med någon på 5 år i princip.
Nej. Nej, och det var ju mycket kontroversiellt med politik och grejer också.
Det behöver jag inte säga. Han var ju väldigt konservativ.
Ja.
Han ville ju inte ens besöka. Det är folk som struntar åka och träffa Trump. Men det var ju faktiskt så att Tim Thomas ville inte träffa Obama.
Nej, så var det med det. Mm. Ja, men vi behöver inte gå in på det.
Nej. Vi tar backar.
Yes.
Jag har ju par upp dem i par. Tyvärr så har jag bara en writer här, så jag måste skippa mitt klassiska right-left, right-left, right-left.
Mm.
Det blir Brian Leetch ihop med Chris Chelios.
Mm.
Och sen blir det Phil Housley ihop med Gordie Howes son, Mark Howe.
Mm.
Och sen blir det, sen svårt här vilka man ska ta fler. Jag känner att jag kanske nobbar någon given, men jag tar in Rod Langway och Gary Suter.
Ja. Mm. Ja, det var nästan som jag hade. Jag hade Housley och Leach i första backpar.
Ja, ja.
Chelios, och sen slängde jag faktiskt in Karlsson.
Ja, ja. Mm. Mm.
Jag tycker han är så. Och sen Suter och Suter.
Ja,
både Gary Suter och Ryan Suter.
Ja, okej, precis. Farbror Suter, som Gary är till Ryan.
Ja. Mm. Bra, vad heter det?
Bra gener.
Ja, det är det.
Pappa Bob Suter, vet du vad han var med i för lag?
Nej.
Han var med i Miracle on Ice-laget.
Okej.
Okay. Mm, han var med där i Lake Placid 1980 för USA. Faktiskt. Men han är inte med i... Jag tar ut Gary Suter i alla fall. Sen Rod Langway är ju klassisk. Han är ju en sån här typisk spelare som inte fick rubriken han förtjänade, brukar man säga. Det är därför dina kollegor i journalistskrået i USA har utnämnt, hittat på kategorin Rod Langway Award till NHLs bästa defensiva back.
Ja, just det.
Så att därför slänger jag in han lite. Bara för att ge han lite uppmärksamhet. Washington, legendar kapten där i 11 säsonger.
Ja.
80-talet framförallt. Ja, sen kan man väl nämna någon som Brian Rafalski. Man kan väl nämna Matthew Schneider kanske, med tanke på otroligt länge han spelade. Ja, men annars är det, den bästa backen är väl ändå Brian Leetch.
Ja, Housley tycker jag inte vi ska glömma. Nej. Housley som var en han var ju långt före sin tid. Han skulle inte kunna se ut som han gjorde och spela som han gjorde på den tiden. Men idag hade han ju varit en av de absolut största. Var ju det redan då.
Ja, och jag måste få nämna den anekdoten igen bara för att jag blev så imponerad. Kommer du ihåg när vi satt i Nashville 2015 på Morning Skate och Phil Housley klev in i första PP där och bara vikarierade lite som point?
Ja.
Han var ju bäst.
Oh, ja,
de skulle ju struntat i att köra med Pikes Ban och kört Housley istället.
Jag minns Jonathan.
Ja, det var ju faktiskt inte Pikes Ban. Det var ju Shea Weber de skulle struntat i. För det minns jag ju. Shea Weber var ju kvar då. Det var då jag klev på klubbloggan och han stirrade ut mig. Så att det var Shea Weber de skulle struntat i första PP då. Och slängt in Phil Housley istället. Ja. Nej, men och Kjellius får vi bara nämna. Så sluta som 48-åring. Togs ut i OS i Turin 2006 som 44-åring. För USAs landslag. Så att han höll i.
Han var unik. Han var backarnas Jagel.
Ja, precis. Otroligt bra tränad.
Ja.
Och ja, som sagt, alltså, visst, till slut så höll han inte riktigt måttet på samma sätt. Men ändå, alltså, att vara så bra. Han höll ändå bra nivå långt in i 40-årsåldern. Alltså.
Ja.
Imponerande. Ja, nej, vi tar forwards.
Yes.
Ja. Här är jag lite osäker på kedjorna. Jag skulle vilja att kanske formera om lite grann. Men jag har sett de tre som jag ändå vill ha som toppkedja. Här tycker jag är en riktigt bra kedja. Första kedjan då. Patrick Kane.
Mm.
Vi har Mike Modano.
Ja.
Och Brett Hull.
Ja, det är väldigt svårt att argumentera mot det.
Ja, det är väl tre klassnamn får man ändå säga.
Ja.
Riktigt bra namn. Jag börjar med Patrick Kane som jag nämnde först bara för att han är aktuell då och typisk min generation då. Men det som man glömmer bort lite grann när man håller på att summera 10-talet så mycket som man har gjort sista tiden, så är det faktiskt så att den spelare som gjorde mest poäng i NHL under 10-talet var Patrick Kane. Det var inte Sidney Crosby eller McDavid eller Ovechkin eller Malkin och sådär, utan det var Patrick Kane.
Yes.
Brett Hull. Här kanske du kan säga lite om. Det är ju utmanar han och Mike Bossy och Ovechkin som är typ bästa målskyttarna i omtiden.
Ja, det var ju framförallt det. Han var ju fruktansvärd på att skjuta in pucken i mål.
Ja.
Men också en han var ju en fascinerande karaktär också, får man ju säga.
Outgoing.
Alltjämt.
Ja, det får man säga. Ja. Det märktes vid Stanley Cup-finalen häromåret. Han är ju en St. Louis-legendar och höll naturligtvis till i katakomberna där. Och det märktes vid när de hade All-Star här och
ja, han märktes nästan mer än de som vann Stanley Cup.
Ja, precis. Exakt. Han var väl inte helt nykter?
Nej, men han var ju helt... Oj.
Han var underhållande.
Ja, men vilken hockeyspelare också.
Ja, precis. 86 mål gjorde han där 90-91. 86 mål.
Det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Alltså, just det. Det här tänkte jag ta fram. Apropå Brett Hull. På slutet av karriären så joinade han ju Detroit där när det inte fanns någon lönetag och var med i det här Detroit-laget som han Stanley Cup 2002. Alltså jag måste bara rabbla lite namn i det här Detroit-laget för det är så sjukt. Brendan Shanahan, Sergej Fedorov, Brett Hull, Niklas Lidström, Luke Robitaille, Steve Yzerman, Igor Larionov, Chris Chelios, Pavel Datsyuk, Chris Draper, Thomas Holmström. Ja, jag kan fortsätta lite till. Sean Avery till och med. Ja, det är ett Dominik Hasek i kassen.
Ja, de var... Det var stjärnspel. Det brukar Lida säga att det var inte så svårt. För vi hade... Var inte Pat LaFontaine med också? Nej.
Nej, han har slutat. Men du kanske blandar ihop med Robitaille.
Luke Robitaille, precis. Han brukar säga att vi hade en fjärde kedja med Holmström, Larionov och Robitaille. Det är inte så svårt.
Nej. Faktum är att den som vann interna poängligan i Detroit den säsongen skulle man kunna tro gjorde 323 poäng. Men det var Brendan Shanahan på 75.
Ja,
för att alla gjorde poäng.
Det var så utspritt.
Ja.
Sandström var väl med också? Var inte?
Var Sandström med? Nej, jag tror han hade lämnat.
Han vann då något?
Ja, det var väl det på 90-talet han vann med Detroit, men jag tror han har lämnat.
Ja, kanske.
Ja. Ja. Nej, men där har vi första kedjan i alla fall. Sen tar vi då andra kedjan där LaFontaine är med däremot. Pat LaFontaine. Mm. Bäst poängsnitt av alla amerikaner genom tiderna faktiskt.
Ja.
Han fick ju sluta förtid på grund av hjärnskakningar och sådär.
Ja, han hade lite väl mycket skador.
Ja, ja. Men han får spela center. Och till höger honom har jag satt Joe Mullen och till vänster Keith Kachuk.
Jaha. Mm. Jag bara saknar Jeremy Roenick här.
Ja, men i egenskap av center så jag ville ändå ha han som center, så han fick hamna i tredje kedjan.
Okej.
Okay. Ja. Jag tar tredje kedjan också, kan vi diskutera allihop. Sen fjärde kedjan har jag en kontrovers i, så den sparar vi till sist. Men tredje kedjan är John LeClair, Jeremy Roenick och Tony Amonte.
Mm-hmm. Ja.
Bra namn allihopa, rent sådär som ligger i munnen också.
Verkligen.
Jeremy Roenick är ett av mina favoritnamn någonsin. För det är inte så speciellt, men det är någon viss svung i det.
Ja, det är ju det. Ja. Ja, jag skulle ta upp honom i andra kedjan.
Okay. Ja, kanske peta Joe Mullen och sätta Roenick i.
Ja, precis.
Ja, precis. Nej, Roenick var ju... Han spelade kanske lite för länge så att han förstörde lite. Alltså, så på slutet så blev han lite pajas nästan. Och nu är han ju outgoing expert som har mycket åsikter om till höger och vänster. Ibland träffar han rätt och ibland är han ute och cyklar. Men ja. Han är ju väldigt extra. Alltså, han är ju, man förstår ju att han blev en stor stjärna direkt för att han är så, han har en star power, det måste man ändå säga. Han har en aura runt sig. Och han var mångas favorit och hängde på många väggar i början av 90-talet, många pojkrum och så där.
Ja.
Keith Kachuk, han är väl definitionen av 90-tals power forward.
Ja, precis. Ja, det är han. Stor och fruktansvärt elak. Och, ja.
Flera säsonger med över 200 minuter utvisningsminuter. Och ändå gjorde han så här 90-100 poäng också.
Ja. Och äpplen har inte ramlat långt från trädet.
Nej, nu finns det två söner som är bröder. som är likadana kan man säga. Till sitt kynne.
Ja.
Inte minst Matthew Kachuk har ju retat gallfeber på hela Edmonton.
Ja, precis. Mm. Det var ju han också. Han brukar sitta på läktaren och flina när det sker.
Ja, ja exakt. Så de är kopior av honom helt enkelt.
Ja.
John LeClair kommer vi ihåg från The Legion of Doom med Renberg och Lindros. Mm. Tony Amonte öste ju. Det var ju 40-målsgaranti från hans klubba i flera säsonger. 6 säsonger tror jag i Chicago. Så att han var ju fantastiskt bra en period.
Ja.
Joe Mullen var ju med Pittsburgh Stanley Cup-åren där. Ska jag ta fjärde kedjan?
Ja, jag är nyfiken på vad det är för kontrovers.
Ja, precis. Ja, jag tycker inte det är en kontrovers, men jag säger, som center har jag satt Neil Broughton som har blivit framröstad till Minnesotas bästa hockeyspelare genom tiden. Han var också med i Miracle on Ice-lagen för övrigt. Till höger har jag kanske en små kontrovers med tanke på hans poängsnitt inte är i paritet med många andra namn man hade kunnat slänga in, men jag har alltid varit förtjust i Jamie Langenbrunner.
Ja.
Kan jag komma in på mer sen. Och sen har vi kontroversen då med tanke på hur kort hans NHL-karriär har varit hittills, men jag kan inte bortse från Auston Matthews.
Ja, just det. Nej, men det tycker jag är rimligt.
Ja.
Men jag kanske skulle ha även om han inte vill se honom i en fjärde kedja, så tycker jag Phil Kessel kan nämnas också.
Ja, faktiskt. Han ligger ganska högt upp i totala poängligan bland amerikaner genom tiden också.
Ja.
Så det är liksom inte helt fel.
Nej, men jag tycker du har rätt om Auston.
Ja. Faktum är att han har näst bäst målsnitt bland amerikaner efter Brett Hull.
Ja.
Redan.
Ja, han har ju inte meritlistan än, men han har ju...
Klassen.
Talang som de allra bästa i den här uppräkningen.
Precis, för när man summerar karriären här så kan ju Matthews mycket väl vara då petar han ju Mike Modano som första center.
Ja.
Skulle jag tro. Och jag tror även att Jack Eichel kommer vara med i ett All-Star-team då.
Precis. Mm.
Så att han var aktuell när jag snackade om dem här också. Jag kan säga Langenbrunner bara. Alltså han var med i både i Dallas när de vann kuppen på 99 och så var han med Devils när de vann 2000. Ja, det blir nu. Ja, i alla fall. Han var ju Han spelade ju rätt länge. Det var ju inte så länge sedan han la av längre brand faktiskt. Han var ju kapten för USAs OS-lag 2010 när de höll på att knäcka Kanada i Vancouver. Mm. Crosby avgjorde först i förlängningen. Och han var ju en expert. Han var inte Mr. Game 7 som Justin Williams, men han var expert på att avgöra matcher i slutspel. Han hade 8 game winning goals i slutspel och han hade bara 4 i förlängning. Det är inte alla som har ett sånt bra facit.
Nej.
När det gäller som mest. Så att, nej, jag tycker Längerbrand var en häftig karaktärspelare.
Ja, jag har inga invändningar.
Nej, precis. Så här, jag kan tänka mig vissa, jag tycker att Bill Guerin skulle kunna nämnas, eller Doug Weight, men jag tycker inte. Ska de peta typ Matthews då? Nej, det tycker jag inte. Nej.
Jamie Längerbrand, ja. Fint namn.
Ja.
Och vad heter han? Zach Parise, ett annat namn som...
Ja, precis. Precis. Nu är han tyngd av sitt dåliga kontrakt som gör att man har en halv dålig bild av honom och som gör att han skulle kunna bli utköpt också i en sån här compliance buyout här. Men sett i sin NHL-karriär så är den ganska imponerande och definitivt nämnvärd i det här sammanhanget.
Ja, men du, var fint.
Ja, vi är väl klara.
Ja, vi är väl det. Det var USA.
Det var USA-avsnittet faktiskt. Så att, och förra gången då sa jag att vi var klara med Finland, vilka tar vi då? Och du sa USA, bara utan att blinka.
Mm.
Så nu gör vi om det. Det var USA den här veckan och nästa vecka så blir det...
Tjeckien,
oj då. Ja. Tillbaks till Europa.
Yes.
Ja. Okej, okay, ja, Tjeckien.
Sen har vi två, eller tre, vi har två tunga kvar sen då. Ja. I Kanada, Sverige och sen resten.
Just det, vi ska få upp ett Team Europe, Team World.
Eller sånt. Ja, precis.
Vi har fått klagomål här från olika håll om att vi inte har något norsk lag.
Ja, precis.
Bland annat från en person som står mig nära.
Ja.
Men det kommer kanske med någon norrman då i Team World.
Det dök faktiskt upp när jag hade en chatt här någon. Så var det just den norskan som dök upp.
Ja, just det.
Och frågade flera saker. Vilket smeknamn jag tyckte bäst om på dig. Och när vi ska göra ett norskt lag.
Ja, det blir ju inte så mycket mer. Men Mats Zuccarello är i alla fall högaktuell kan jag säga. För att komma med i podden till slut.
Han och Espen,
ja.
Ja, men du, då säger vi tack för den här veckan. Och ja, det är bara att grotta ner sig. Hoppas att det blir något bättring. Men det blir värre innan det blir bättre, tyvärr.
Ja, det finns risk för det. Men podden kör oförtrutet på i alla fall.
Ja, och vi hoppas på mirakel.
Ja, det gör vi faktiskt. Det får bli avslutningsord. Det tyckte jag var fint.
Yes. Hej då!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.